Det här är en podd från Svenska Yle.
Peppe Öhman i Los Angeles, hur är luften hos er idag?
No, idag är den faktiskt lite bättre. Det har varit riktigt, riktigt dålig luft de senaste dagarna. Men idag tror jag det är okej att gå ut och springa lite. Och det känns ju nytt och fräscht för oss.
Det här är Nyhetspodden och idag ska vi diskutera bränderna i USA. Med mig som gäst i Nyhetspodden har jag Peppe Öhman, journalist bosatt i Kalifornien. Du berättade att det går att springa nu för omväxlings skull. Jag reagerar på det för att jag har själv bott i London och jag minns att när jag flyttade tillbaka till Helsingfors så var det här exakt just det vad jag la märke till. Att jag kunde springa mycket längre bitar utan ansträngning än vad jag kunde i London, speciellt när det var riktigt dålig luft. Men när man lever där med dålig luftkvalitet så man på något vis, man nästan ibland vänjer sig lite vid det, men det har ju jättestora konsekvenser för ens livskvalitet helt enkelt.
Ja, men det har det. Jag måste ju säga att det är exceptionellt dålig luft just den här veckan. Det är ju inte alltid så dålig luft i Los Angeles. Jag vet att Los Angeles har ett rykte om sig att vara liksom en stad full av smog, men staden har jobbat jättemycket på att få ner avgaserna och förbättra luftkvaliteten. Så det är faktiskt bättre än på 90-talet. Det är mycket strängt hur mycket avgaser ens bil får släppa ut och så vidare. Och man rekommenderas att köra elbil. Men just de här senaste veckorna på grund av bränderna har det varit riktigt, riktigt dålig luft. Och det är sådär att det har blivit den nya hälsningsfrasen när man pratar med vänner här i stan. Frågar man, men hur är luften hos er? Hur är luften i Sherman Oaks som ligger liksom lite nordöst om oss? Eller hur är luften i Venice idag? Och det är ju ganska absurt att det blir det normala man talar om. Man talar inte om väder utan man talar om luftkvaliteten.
Och trots nu, du sa det här att luftkvaliteten har blivit bättre än vad den var någon gång. Men nu de här enorma bränderna som ju alltså då, det här är väl hör till de värsta bränderna i modern tid. Så de påverkar ju nu också väldigt mycket den där luftkvaliteten där. Säkert.
Ja, men det är ju speciellt, ja men det är ju verkligen de som påverkar det, och det absurda är att det brinner ju inte ens så hemskt mycket ännu här nere i södra Kalifornien där jag bor. Mest av allt brinner det uppe i norra Kalifornien. Men den här dåliga luften är så tjock att den har färdats ner till oss och den har färdats över hela kontinenten, som man känner till och med av den på östkusten. Så är det någonting som verkligen påverkar hela USA. Det är liksom, det brinner så mycket att man har svårt att förstå hur mycket det brinner. Alltså det är rekordstora bränder i år.
Ja, vi har ju sett dramatiska bilder också här på TV och läst om det här. Hur är stämningarna där? Känner du dig rädd? Är människor rädda för det här?
Alltså det här låter ju kanske också absurt, men det brinner ju varje år. Man talar faktiskt om fire season, alltså skogsbrandsäsongen. Så det säger det ingenting nytt i Kalifornien. Men det som är nytt är att de här bränderna är så otroligt stora. Alltså för varje år blir de bara större och större. Och 2018 var det ju en hel stad som bara brändes ner. Staden Paradise uppe i norra Kalifornien. Och eftersom brandsäsongen precis har börjat, den brukar alltid börja ungefär i slutet på september, början på oktober, och hålla på ungefär en till en och en halv, två månader. Men nu i år har den börjat i augusti, så finns det så mycket kvar av den här säsongen som man är verkligen orolig över att hur det kommer att se ut i december när allt lugnar ner sig igen. Det handlar alltså om att det är otroligt torrt just den här tiden på året efter sommaren. Det har liksom inte regnat sen kanske. Ett vanligt år hade inte regnat sedan februari, mars. Och på grund av att det är så varmt och torrt och också den här tiden på året blåsigt, så blåser det ofta ner elledningar som sedan startar de här bränderna. Och i år hade det som varit blixtnedslag som har hjälpt till för att få fyr på dem. Så det är som sagt ingenting som folk liksom chockade över, men det som man är överraskad över att hur monumentalt stora de är, de här bränderna.
Och det har ju varit ett verkligen exceptionellt år. Jag menar, dels så har coronapandemin varit en stor fråga. Och sen har man dessutom nu de här historiskt sett väldigt stora bränderna, aggressiva bränderna. Så det är ju liksom ett slags kris. Det är flera kriser på något vis på gång. Det här avspeglas det här i samhället överlag, ser man liksom i debatten och så här, är det en fråga?
Alltså det är ju en kris och det snackas ju varje dag på nyheterna om bränderna, men snarare så tror jag det liksom, eftersom vi också har covid-19 och vi har ett presidentval om 1,5 månad, så är det faktiskt så att jag tror att bränderna har fått lite mindre utrymme än vanligt. Och det är ju väldigt tråkigt eftersom det är ju inte någonting som kommer att ta slut det här året. Det handlar ju om klimatkatastrofen och liksom bränderna kommer ju bara att bli större och större för varje år som går. Rent konkret har den här pandemin påverkat bränderna på så vis att det finns färre brandmän än vanligt att ta till. Och färre brandmän och större bränder är liksom ingen bra kombination. Men många av de här brandmännen har jobbat på platser, de har utsatts för covid-19. Och då måste de sitta i karantän i 2 veckor och kan inte jobba. Så också Kalifornien traditionellt använt sig av interner, alltså fångar i fängelse som har då fått jobba för $1 dagen genom att släcka de här bränderna, men också på grund av covid så finns det färre människor i fängelserna, eftersom fängelserna verkligen har varit riktiga, ja men det har folk smittat, det finns en massa människor inomhus på väldigt trångt inträngda, och då har man liksom släppt ut fångar som har liksom lindrigare straff, och det är vanligtvis de fångarna som har hjälpt till brandmännen, så det har faktiskt varit ett problem med att få ihop tillräckligt mycket folk för att släcka de här bränderna. Ett annat ytterligare problem är evakueringen, eftersom det ju inte är speciellt bra att evakuera en massa människor inomhus under en pandemi. Och i början använde man skolor, eftersom skolorna fortfarande är stängda här i Kalifornien, så använde man tomma skolor som evakueringsutrymmen. Men nu har man använt helt enkelt parkeringsplatser, så att försöka få folk att måste befinna sig utomhus och försöka ge dem vård och någon slags tält över huvudet på parkeringsplatser, de som har förlorat sina hem eller varit tvungna att fly på grund av risken att förlora sina hem.
Det låter dramatiskt. Och just det här, du sa det här att nu har de här bränderna på ett sätt paradoxalt nog fått lite mindre uppmärksamhet trots att de är så enorma. Och inom vetenskapen så är man ju väldigt överens om att klimatförändringen gör just att de här bränderna blir värre, mer aggressiva. Och det här är någonting som också kommer att ske i framtiden. Men politikerna däremot, så där finns det nog inte något konsensus om det här, utan det är ju väldigt polariserat vad politikerna tycker om den här frågan. Speciellt nu med tanke på presidentval, eller hur?
Ja. Men då är det ju, om man ska liksom riktigt generalisera det, så att demokraterna är säkra på att det är klimatkatastrofen, klimatförändringen, medan republikanerna med president Donald Trump i täten då säger att det handlar om dålig skogsvård. Och det här är ju ett jättestort problem, för att kunna minska de här bränderna måste vi verkligen se över sättet vi lever på. Och Men alltså, jag vill ju inte uttala den här meningen, men president Donald Trump har ju faktiskt lite rätt när han säger att det handlar om skogsvård, delvis, alltså en liten del handlar om skogsvård, eftersom många av de här platserna där brinner riktigt mycket på är platser där man tidigare har liksom, han till och med anlagt, brandmännen har liksom anlagt kontrollerade bränder för att göra det svårare för liksom, så att säga, naturliga bränder att sprida sig. Om ett litet område liksom nedbrunnet, så sprider sig inte branden längre. Men det har inte funnits resurser till det här, speciellt inte i år på grund av den här pandemin, och det är en orsak till att det brinner så här mycket. En stor orsak är ju, som du sa, liksom klimatförändringen. Och Donald Trump besökte faktiskt Kalifornien nu tidigare i veckan, och det var inte för att försöka haffa röster, eftersom Kalifornien är helt förlorat för hans del. Liksom, han kommer inte att vinna några elektorsröster i den här delstaten. Men för att det är en nationell katastrof, och då var han ju tydlig med att, eller då var han tydlig med att inte säga att han tror på liksom klimatförändringen, utan då sa han bara att det kommer att bli svalare, och vetenskapen kanske har fel, insinuerar han. Och det är ju otroligt tragiskt att leva i ett land som leds av en klimatförnekare.
Ja, alltså för att i Kalifornien är så demokratiskt att när Trump kommer dit, så på ett sätt talar han ju också en annan publik än den kaliforniska när han är där.
Precis, han tar avstånd.
Exakt, att man, det här blir också, klimatförändringen blir ju ett slags, ja det blir ett politiskt slagträ överlag i den här politiska debatten som pågår just nu. Det här, men hur är det, ja, du sa att demokraterna är av en åsikt, republikanerna av en annan åsikt, men hur är det internt? Det finns ju olika slags demokrater och olika slags republikaner, eller är man väldigt enig inom de här partierna?
Nej, det handlar ju om så enorma mängder människor så det är omöjligt att vara helt enig. Men generellt är liksom, håller demokraterna på att det verkligen sker en någonting med klimatet. Det är ju liksom, om man har minsta lilla intresse av att kolla på vetenskapen är det ju en självklarhet. Men som sagt använder republikanerna liksom det som du sa som slagträ att säga att nej, att det är liksom Kaliforniens eget skäl eller liksom Washington State och Oregon, så det är ju inte bara i Kalifornien, det brinner ju längs med hela västkusten, att de får liksom lite skylla, vi får lite skylla oss själva eftersom vi inte har tagit hand om våra skogar tillräckligt bra. Det som också, när du sa att det är en väldigt polariserad politisk situation i det här landet, ett annat problem med konspirationsteorier som då verkar spridas bara bredare och snabbare inför varje år som går. Och det går ju också teorier bland många så här högerextrema, då ofta republikaner, om att det är vänsteraktivister, Antifa, som då har, börjat de här bränderna och liksom, och då går man omkring och liksom beväpnar sig ännu mer och liksom lägger ut stora skyltar där det står att kom inte hit och liksom bränn upp våra gårdar. Och det är ju på något sätt att, ja, men om man inte tror på klimatförändringen och behöver en syndabock, så då är det ju väldigt praktiskt att säga att det är de på den andra sidan som tänder de här bränderna.
Ja, det är ju på ett sätt, det är väldigt kaotiskt det här läget inför det här valet. För att det finns så många olika sådana här berättelser som sprids på något vis hela tiden på sociala medier, men också i nyhetsmedierna. Men hur är då liksom, hur är liksom nyhetsbevakningen kring det här? Är den någorlunda objektiv när det kommer till de här bränderna?
Alltså både ja och nej. Jag tycker att ett stort problem i USA är att speciellt på TV-nyheter i USA är att så här åsiktsjournalistik får ta en så stor plats. Det liksom finns personer som sitter och har liksom, som Tucker Carlson till exempel på Fox News, som sitter liksom och pratar, och det som han säger är inte objektiva nyheter utan det är hans egna åsikter. Det är som en krönika eller en ledartext. Medan nyhetsbevakningen hos de etablerade medierna, de är liksom på Fox News är de ju liksom lite mer höger och på CNN så är de lite mer vänster. Men jag upplever det som det görs väldigt bra nyheter. Alltså det finns ju såklart också Breitbart och liksom nyheter som är direkt konspiratoriska, som inte etablerade nyhetsmedier. Men de riktigt stora etablerade nyhetsmedierna gör ett bra jobb. Men jag tror att många människor har svårt att se skillnaden på opinionsjournalistik och riktigt och liksom objektiv journalistik. Och då tror man att det som man har hört på ett nyhetsprogram är den absoluta sanningen, när man kanske har tittat på ett opinionsprogram. Det här Donald Trumps favoritprogram Fox and Friends, som är en morgonstudio, det är ju också ett opinionsprogram där man sitter och diskuterar, några personer sitter och diskuterar nyheter. Det är ju liksom inte nyheter per se, utan det är någons åsikt om nyheterna. Och det är ju ett jättepopulärt program som många gärna vill ta till sig. Och har man då en viss politisk åsikt väljer man ju såklart den opinionen som passar rätt i ens världsbild och får den ytterligare bekräftad.
Och som sagt då, klimatförändringen är ett tema. Men samtidigt, när jag har kollat lite sådana opinionsmätningar om vad väljare anser att det är viktigt inför det här valet. Så då, de frågor som brukar toppa det här är ekonomin, hälsovård, coronavirus, covid-19, brottslighet, domarna till högsta domstolen. Klimatförändringen är inte så högt faktiskt där, men tror du att ändrar det här nu inför valet, eller sväljs den här klimatdebatten också in i den här allmänna politiska diskussionen på något vis?
Alltså bra fråga. Jag tror tyvärr att som klimatdebatten debatterar, alltså är tvungen att konkurrera med många andra frågor. Och det handlar helt enkelt om att det här landet har det här problem. Alltså sjukvården är ett jättestort konkret problem för väldigt många här. Alltså om du inte vågar söka upp en läkare eftersom du inte har en försäkring, är det ju ett jättestort problem. Och då liksom tror jag att det finns något mänskligt i att man att man tar liksom sina egna problem först och skjuter dem kanske mer allmänna som inte är akuta. Nu, alltså, nu är det ju den här klimatförändringen för de som upplever bränderna här i Kalifornien och är ju väldigt akut. Men liksom om man bor på ett annat ställe och kanske inte så här personligen bemöts av dem, så kanske man väljer ekonomi om man är liksom orolig för att förlora jobbet eller har förlorat jobbet eller då man är orolig för att bli sjuk. Så då kommer de frågorna högst upp. Så jag tror liksom att i ett land där man hade en större social trygghet och liksom där arbetslösheten bland vissa grupper var liksom mindre, då kanske man skulle ha mer energi över att verkligen fokusera stenhårt på klimatförändringen. Men USAs befolkning har så otroligt många andra problem på individuell nivå att liksom reda upp före det. Så jag tror att det, liksom det är ett svar på varför så många andra frågor kommer före just klimatet.
Mm. Och sen är det så att USA är absolut centralt för hela världen när det kommer just till klimatfrågan. Att för att den ska lösas så måste USA agera egentligen, ta en stark roll i det här.
Men verkligen. Och då vill man ju inte ha en president som har liksom gått ur det här Parisöverenskommelsen, utan man vill ju gärna ha en president som då aktivt jobbar för ett mer hållbart klimat.
Det är sant, det är snart presidentval i USA och det finns många olika frågor just nu på agendan, inte minst historiskt stora bränder, och de här bränderna har vi idag diskuterat i Svenska Yles nyhetspodd. Med mig har jag haft Peppe Öhman som gäst. Jag heter Johan Ekman. Tack till alla er som har lyssnat på nyhetspodden idag. Lyssna på oss igen nästa vecka då vi återkommer med ett nytt intressant ämne.